Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 130. Vi spelar in det här strax innan NBA, säsongen 2022-2023 ska börja. Och mitt huvud snurrar innan så mycket som ett skott är taget. Inte minst därför att jag får det till att det är 9 lag som är bra i East minst och minst 8 lag som är bra i West. Om Golden State, eller rättare sagt så här, om Draymond Green plockar upp sin player option på 27 miljoner för säsongen 2023-24 så kan Golden State hamna i det läget att de har en lönelista på totalt inklusive luxury tax 483 miljoner. Nu, den här säsongen kommer de att ligga på ungefär 380. Jag har sagt att det här är liksom make or break. Så man kan väl säga att nu när Golden State har signat Jordan Poole för någonstans mellan 123 och 140 från kommande 4 åren och Wiggins för ungefär 110 miljoner från kommande 4 åren. Han är kanske med på en liten lönesänkning jämfört med sin player option. Så sitter de ju i det läget att det är inte så troligt att vi kommer att få se trojkan Steph Curry, Klay Thompson och Draymond Green alla avsluta sina karriärer i Golden State Warriors. Vad säger du om det, Loison?
Nej, men det blir jag inte så ledsen för. De har haft en bra run. Så länge Steph och Klay är kvar så är jag nöjd.
Okej. Okay. Jag hörde idag på en konkurrerande podd skulle man kunna säga som kallar sig för The Hoop Collective. Då uttryckte Tim McMahon det hela som att det finns en ekvation som han kallade för alltså en typ pain in the ass kontra produktion. Så liksom var det. Och då menade han, ja nu gick ju då i alla fall pain in the ass-delen upp. Men den har ju varit värd för Golden State så här lång tid. Och det är förstås därför de har kvar honom än så länge. Därför att de vill vinna en 50-titel med honom. Han har ju bidragit ganska markant till 4. Eller vad säger du, Nick?
Ja, alltså, först och främst, ingen bryr sig. Jag har försökt förklara för folk i många år att egentligen så bryr sig inte. Alltså, ingen här på Golden State på riktigt. Det är ju den enda klubben jag vet i någon större sport som inte riktigt har sådär diehard bandwagon fans. Det är sant, alltså jag driver, det är inte på skämt eller någonting. Jag kommer ihåg när Miami, när LeBron gick till Miami, de fanns det massa bandwagoners, men de var ju fan lojala och typ brann för det. Ingen brinner för fucking Golden State Warriors. Och ja, hur än det går, så länge de inte vinner fler titlar så är jag lugn. Sen om de gör det med eller utan Draymond, helt irrelevant.
Jag tror att du är ganska fel i det här att de inte har någon fanbase, men det kanske är i Borås och Skene.
Bandwagon fans sa jag. Jag fattar ju att de har bra publik där de är, men jag menar alltså, vem fan, som sagt, jag redan pratat om det. Det är som att säga att du hejar på Manchester City. Det är så skällöst.
Menar och liksom du på allvar att folk började heja på Miami Heat som bandwagoners och sen så drog LeBron och folk blev kvar?
Absolut inte. Folk försvann ju. Men det var ju, jag kommer ihåg, det var ju riktigt många som störde sig på Miami och sen var andra halvan verkligen älskade dem. Medan så här är det riktigt många som stör sig på dem och typ ingen som riktigt älskar dem. Fattar du vad jag menar?
Ja, alltså jag håller nog inte riktigt med om det där. Men det beror väl på vad man är
någonstans. Det gör du aldrig,
Skölden. Det beror nog på. För det första håller jag inte med om att det är Manchester City. För mig, det är ju, den stora skillnaden är ju faktiskt den att Golden State till stor del har draftat sina egna spelare. Det har ju inte Manchester City gjort utan de har köpt dem. Men det är ju en helt ointressant diskussion. Nick, det är ju som sagt, NBA börjar nu. Din spontana känsla inför säsongen 2022-2023?
Spontana känsla inför säsongen 2022-2023 är att det kommer bli väldigt spännande och att NBA är bättre än någonsin. Att väldigt många lag har väldigt många bra spelartrupper och det är väldigt många som siktar högt, men vi kommer att ha helt sjuka nivåer av tanking. Alltså vi har redan nu typ 5 lag som har bestämt sig att de kommer tanka. Och så kommer vi få säkert 5, 6, 7 till som efter första 20 matcher kommer inse okej, vi stinker. Vi gör vad som helst för att öka våra procent att få Victor Wembanyama. Och det roliga här är att många säger, ja men ligger du sist så har du bara 18% chans
14.
Att få 14% chans att få Victor Wembanyama. Fuck it, ge mig 14% chans att få den största talangen någonsin. Jag tar det. Alltså folk förstår ju inte att, jag tror inte det spelar någon roll alls för de här klubbarna att det är 14. Hade det varit fucking 10 som hade de fortfarande tänkt, för då har de 10% chans att få Victor Wembanyama. Så det kommer vara brutalt. Säsongen kommer präglas av det och att vi kommer ha jävligt tuff konkurrens uppe i toppen där vi har väldigt, väldigt många contenders. Fler än någonsin skulle jag vilja säga.
Lojsan, vad säger du? Vad är din spontana känsla inför 22-23?
Jag är väldigt taggad på denna säsongen. Som Nick var inne på så känns det som att det är många bra lag i år. Att många har lyckats få till det, och jag tror det kommer vara, alltså det kommer vara ett glapp i ligan. Det kommer ju vara verkligen toppen och bottenlag. Det känns det här mellanskiktet. Ja, vi får väl se lite om det blir något så. Men nej, jag är väldigt taggad. Mm. Och ja, jag har lite så här vissa lag som var, men de här ska vara lite kul att titta på. De här kommer vara lite roliga som man inte har känt tidigare. Så det är faktiskt lite kul. Det blir ännu mer basket att titta på, men det gillar vi.
Det är ju, jag är ju liksom som vanligt då, så här års grottat ner mig totalt i, liksom, i poddar och artiklar och tweets och liksom, ja, God knows what, för att bara, ja, totalt liksom försöka få in allt. Och ganska många har ju liksom 5 eller kanske till och med 6 lag som reella contenders. Och med tanke på det du säger, Nick, så är det så att ja, man har 14% chans på Wembanyama, men man har ju också en del chans då på Scoot Henderson, som ju tydligen också, eller som liksom de flesta betraktar som, om än inte lika bra som Wembanyama, så i alla fall en generational talent, alltså någon som i sin egen rätt skulle kunna vara värd att tanka för. Det innebär ju att om du ändå tankar, då har du inte bara 14 på Wembanyama, utan du har, jag kan inte matten exakt, men säg att du har 25 eller 30% chans på Wembanyama eller Scoot. Och jag pratade med Lojsan här innan att, ja, men man kan, det som du säger, Nick, säg att något lag går dåligt. Jag tog bara som ett exempel, det här är helt och hållet ett hypotetiskt exempel och ingenting med någonting att göra. Men säg att Portland går dåligt i 20 matcher. Och så bara plötsligt får Dame nog och säga, men fan, trada med det och tanka så ni kan få Wembanyama. Och så är Portland beredda att skicka honom för i princip ingenting av motstånd, liksom någonting av värde, bara de får tanka. Då är det ju ett lag som plötsligt får Dame Lillard, som är en contender och har fått honom för 30 cent på dollarn. Liksom, det skulle kunna hända, och då är det helt plötsligt ett lag som blir jättefavorit, eller ett sjätte eller sjunde lag plötsligt är tillräckligt bra för att vara en contender på allvar.
Ja, händer det så är det ju farligt. Eller så här, alltså farligt för ligan kan jag väl känna lite om det blir så.
Mm. Mm.
Men ja, vi får se.
Mm. Mm. Nick, vad har du för favoriter i respektive conference? Vilka gillar du? Vilka tror du på?
I East tror jag på Milwaukee Bucks. Nu såg jag att Middleton kommer missa några månader, men Giannis är ju en liksom segergaranti. Jag tror på dem. Och sen som lag nummer 2, alltså jag har inget klart lag nummer 2. Jag tror att exempelvis att Cleveland kommer vinna fler än 50 matcher, men tror jag att de kommer gå hela vägen? Nej. Jag vet inte vad jag ska tro om Boston. Ja, logiskt tänkande säger att de bör ta ännu ett kliv. Mer rutinerade, tagit in Brogdon. Time Lord kan kanske få vila upp sitt knä och komma tillbaka och vara fresh. Mm. Så ja, det är Boston i så fall. Men jag cirklar in Milwaukee, de kommer vara bra. Och sen får vi se.
Mm. Okej. Okay. Och West?
I West, och där alltså vilka lag jag tror på? Eller vilka lag jag... Okej, okay, lag jag tror på. Jag tror att... Alltså det är jävligt tufft i West. Det är väldigt många bra lag. Men... jag säger så här. Mm. Jag tar Los Angeles Clippers. Och så tar jag... Jag sticker ut hakan. Jag ser Minnesota Timberwolves. Fuck Golden State. Jag tänker inte ta Golden State. Framförallt efter det här med slagsmålet. Jag ser att Minnesota kommer chocka NBA och vinna typ 55-57 matcher och ta sig långt, trots att de har Rudy fucking Gobert i laget.
Det är bra att stå på dig, Nick.
Jag älskar, men du måste ju ändå i så fall, för att du ska tro att de ska vinna 55-57, så måste du tro att Rudy gör det bra. Annars är det ju lite märkligt, för de har gjort sig av med inte bara en massa picks utan också en hel del djup för att få Rudy.
Men faktiskt är djupet. Jag tror att Rudy under grundserien kommer verkligen göra enorm skillnad. Sen i slutspelet kommer det inte gå alls, men det kan vi ta där och då.
Jag har glömt att skicka dig film på när Rudy Gobert blir switchad på Luka Doncic och faktiskt tvingar honom till ganska svåra grejer. Men ja, whatever. Lojsan, vilka har du i öst?
Jag tror på Philly. Jag är lite inne på, som Addis varit inne på tidigare, med James Harden. Jag tror att det kommer vara hans år i år faktiskt. Jag har bara någon känsla av att han, han kommer dominera. Och ska man få med sig resten. Jag tycker de har ett bra lagbygge. Så jag tror på dem. Och sen tror jag nog att Boston är laget efter. Ja, men jag tycker de så pass långt som de kom förra året. Och de har ändå kvar, ja, men Brown och Tatum. Och kan fortsätta bygga vidare på det. Plus att jag tror att de är väldigt revanschsugna. Så jag tror Philly och Boston i toppen där.
Okej, okay, och i West?
Ja, i West så tror jag faktiskt också på Clippers. Jag tycker att de känns och borde vara starka. Med tanke på att Kawhi och Paul George är tillbaka. Och sen har de fått, ja, men John Wall i det hela också. Och sen, ja, men sen måste jag säga Golden State. Faktiskt.
Ja, varför inte?
Ja. Nej, men de har ju kvar också stora delar av truppen. Och nu kommer ju förhoppningsvis Peppa Peppa ta i trä. Wiseman spelar mer. Och han har sett väldigt bra ut nu på försäsongen. Så det blir ett annat djup i spelet om de har en till big guy. Så det, nej, jag tror på de två där.
Jag måste ju säga, för att bara ta ett lag East, då går jag nog faktiskt Milwaukee. För jag tycker fortfarande att Giannis är helt enkelt ligans bästa spelare. De har vunnit förut. De har ändå, alltså på sätt och vis är ju deras lag, så fort man kommer förbi Giannis, Middleton och Drew Holiday, så är det ju lite halvanonymt. Men de har vunnit med ett halvanonymt lag förut. Och Giannis är, tycker jag, är ju på något sätt den mest pålitliga och ostoppbara. Det är ju som Nick säger, han är ju liksom en spelar Giannis, då är en garanti för att du i princip vinner 50 matcher plus liksom, nästan vad som än händer, vilka han än spelar med. Kanske inte räcker med mig och Nick i backcourten liksom, men med lite NBA-spelare runt sig så är det plus 50 vinster. Och sen så tror jag nog också lite grann på Philly faktiskt, för de har ju verkligen fått ihop ett mycket bättre lag runt Embiid och Harden. För jag tycker nog att Embiid ändå är viktigare än Harden i det här skedet i hans karriär. Men whatever. Och sen i West så tror jag ju faktiskt, måste jag säga, alltså jag tror på Golden State. Jag är fortfarande så här djupt osäker på både Paul George och Kawhi. Kawhi har inte spelat på, vad är det, 1,5 år. Paul George har egentligen varit skadad mer eller mindre någonting ganska ordentligt varje säsong i flera års tid och har alltid haft otur. Och de spelar i Clippers som också alltid har otur. Sorry Hubbe, men du vet att det är sant. Så därför så räknar jag helt för det. Alltså jag menar visst, Kawhi och Paul George hela, så har de ju liksom, de har ju ett jättebra lag liksom, no doubt. Det är klart att de kan göra det, men jag tvivlar lite löst på det där. Och jag är ruggigt nyfiken på att se Memphis också, måste jag säga. Ruggigt nyfiken. Jag tror att de är närmare att ta ett kliv än Minnesota av skilda skäl. Jag litar lite mer på dem än jag litar på Carl Anthony Towns. Jag litar hellre på Ja Morant och Desmond Bane och så småningom Jaren Jackson och Brandon Clark än jag litar på Carl Anthony Towns. Så det är min, ja, jag gillar ju Memphis som bekant. Memphis är mitt Cleveland och Minnesota som det är för Nick.
Men vad tror ni om Denver då? Om Murray nu kommer tillbaka och Porter Jr. också kan spela mer?
Porter Jr. för mig är problemet. Jag, alltså, där gjorde de bort sig, tyvärr. De skulle aldrig ha gett honom ett max. Jag tror inte det. Alltså, alla som vet någonting om det där säger att eller det fanns två anledningar till att han föll till 14, trots att han så att säga är så pass bra i att han föll till 14 i den draften. Ett var ju hans då, alltså hans så att säga medicinska protokoll. Ingen är förvånad över att han har fått den här typen av ryggproblem igen. Och sen så tydligen så finns det ju en och annan som är lite tvek på ja, men även hans så att säga hans psykiska förmåga liksom. Hur smart är han egentligen? Det vet inte jag ett dugg om, men liksom just det här hans läkare utlåtanden om hans kropp från läkare var ju tydligen måttligt positiva. Och jag tror att de behöver både Porter och Murray för att vara ett titelhot. Vad säger du, Nick?
Nej, men alltså, det är ju den. Alltså, Denver har otroligt högt tak. Porter, alltså de gångerna vi har sett Michael Porter lira någorlunda frisk, så har han tagit steg framåt och visat sig vara en riktigt jävla bra kattare utan boll och catch-and-shoot-spelare. Och vad är bättre att placera bredvid Nikola Jokic än en spelare som kan röra sig utan boll och catch-and-shoot? Alltså han är ju, jag tror att det är därför han delvis fick det kontraktet, är just för att, alltså, pusselbiten passar in. Men han spelar ju inte, och Clippers var ju på G och drafta honom, men de fick ju reda på att han har the worst medical de någonsin fått. Alltså att liksom hans rygg är paj, det kommer inte hålla liksom. Så det är därför de inte tog honom, och så droppade han hela vägen ner till Denver. Så ja, han är en stor fråga, men alltså om Murray är där och de två, och sen har de liksom, tyvärr har de Will Barton, men plockar du bort honom så har de
han, de har inte Will Barton längre. Och de har tradat Will Barton till Washington Wizards. Nej, de har Kentavious Caldwell-Pope istället.
Herregud, ja. Vilken addition, ja. By subtraction. Alltså, de börjar öppna champagneflaskor och liksom organisera parad nu. De är vinnare oavsett hur det går, för de har fan både dumpat Gary Harris och Will Barton.
Alltså att du hatar på Will the Thrill, det är lågt. Det är lågt.
Snälla, han är ju whack. Men de är bra. De har ju han Zeke, Najee, och gillar honom. Han Bones Highland, vad heter han? Alltså, de har ju några unga dudes.
Ja,
väldigt bra. Så, ja, Gordon är där. Nej, men håller Murray och Porter kroppar, så då kan de absolut gå till finals. Alltså, det här laget har den potentialen.
Ja, men absolut. Förtjänar de ju faktiskt, apropå folk som kattar. De har också signat Bruce Brown från Brooklyn Nets. Och det är ju... Det är ju en ganska intressant signing i det här sammanhanget. Det är nästan mest intressanta med honom, det är att han är listad som point guard, någonting han aldrig har spelat i NBA. Han spelade ju snarare någon slags märklig center. Han var ju nästan center i Brooklyn Nets. Exakt. Alltså, som han rörde sig. Men han är bara 6-4. Och med Nikola Jokic på golvet så spelar han förstås inte center. Men alltså, han har ju visat att han är otroligt bra på att katta och liksom hitta öppningar. Så det är också, det är ju liksom, de har ju lite djup. Förut har de ju, Jokic tog ju ändå liksom typ Austin Rivers och Facundo Campazzo till plus 50 vinster. Så Denver är ju, även om Porter skulle paja ihop igen, så tycker jag att Denver är bättre än i fjol. Men jag är lite osäker på, alltså Murray kanske behöver någon... Han har ju också varit borta länge. Vi får väl se. Men alltså, jag skulle inte bli förvånad om de vinner. Alltså, det skulle jag inte.
Nej, jag tror de kan vara en uppstickare.
Men måste jag välja en eller två, så tar jag ett par lag före. Så är det för mig. Men Nick, vilka så att säga av de här, liksom, om man tänker sig någon form, många pratar om 5 eller 6 contenders. Vi är ju uppe på i alla fall liksom ett par tre lag i varje conference som vi hittar, som vi inte skulle vara förvånade eller tro på, som går till final. Finns det något lag i East som är liksom högt rankat, som du absolut inte tror på?
Jag tror att ett lag som har hög potential och vara skitkassa är Atlanta Hawks. Och jag tror att alltså, visst, på pappret DeJounte Murray och Trae Young kompletterar varandra ganska bra, för Young kan skjuta utifrån, det kan inte Murray. Murray spelar sjukt bra försvar, det kan inte Young göra. Men det är någonting med Atlanta Hawks, och trots att de har allt talang i världen med liksom de två, Collins, Bogdanovic, Capella, alltså det är ju riktigt bra lag. Jag ser något där som stinker. Jag tror att de kommer att vara ett lag som många kommer att tro kan göra något väsentligt i slutspelet, men det kanske blir till och med play-in, eller de inte ens är med. Alltså jag tror på deras kollaps. Det är någonting där som inte stämmer.
Mm. Vad kul, för jag tror helt tvärtom. Jag tror inte på kollapsen.
Okej.
Okay. Utan som utveckla. Du sa, du var ju inne på det, att de har ett bra lag och de har fått lite tillskott och så. Nej, jag tror att de kan... jag tror de kommer vara bra i år. Jag är lite spänd för att se vad de kan... åstadkomma. Jag tror inte de kommer ha en kollaps. Utan jag
Hur vågar du trotsa mig? Hur vågar du trotsa mig?
Ja, det tar emot
Lojsan,
lite.
Lojsan har hört talas om The Curse. Det är väl det då? Eller vad tror du?
Jo, det är den. Det är den.
Nej, men så jag går emot dig där, Nick. Vi får se vem av oss som har rätt i slutet.
Alltså, det är ju faktiskt en grej med både East och West i år. Det är ju det att alltså, det är 6 lag som går direkt till slutspel. Sen går lag 7-10 till play-in. Och åtminstone 2 lag i varje conference av de här 8-9 som är bra kommer alltså inte att vara bland de 6. Utan de kommer att vara i play-in. Och när man pratar om det här på förhand så är ju de lag du skulle välja bort om man nu skulle sätta sig och ranka. Så skulle ju de liksom, vad fan pratar de? Det är klart att vi går till play-off, det är klart att vi är topp 6. Men det kommer inte att bli så för alla.
Nej.
Det är ju inte svårare
exakt
än så.
Exakt så. Alltså det är Jag håller helt med. Alltså det är ju för tight där uppe. Det är för tight i toppen. Och någon måste ryka och någon måste komma till match 30 och inse, vad fan, vi är ju inte bra. Mm. Och så blir det liksom stök och jag ser på Atlanta och tänker,
Nej, du har fel.
Ja, men sen är det ju en sak till. Alltså du har ju de här 5 lagen eller 6 eller lite hur många det blir som egentligen redan innan första uppkast liksom, ja men vi tankar San Antonio, Utah, vad
Oklahoma.
Har vi mer?
OKC,
förmodligen Orlando kommer väl dit så småningom, Houston kanske kommer dit, Indiana kanske kommer dit när de liksom, om de tradar Turner och Hield. Och det behöver de väl göra också för att det ska bli en äkta tank. Men det innebär ju också att de här första 20-30 matcherna så har ju inga gimmies. Alltså alla, liksom det är så många lag som är bra. Så det är inte så att du kommer in liksom andra ändan på en back-to-back och har ett skitlag. Och som du kan räkna med att vi vinner ändå. Men förra året så torskade ju Lakers typ back, eller liksom 2 första matcherna mot Oklahoma City Tanker. Det hade ju de inte råd med. De följer ju ihop. Och alltså så blir, du får inte torska de här matcherna i år. Du måste vinna dem. Plus att du måste hålla dig flytande då mot alla liksom bra lag. Måste du ändå spela någonting typ 50-50. För att det ska funka. Men har du något lag i West du inte tror på, Nick?
Ja, så alltså det är egentligen min hot take med Los Angeles Lakers. Jag droppar min hot take direkt.
Kör!
Los Angeles Lakers vinner inte över 30 matcher.
Ooh.
Oj.
Los Angeles Lakers, återigen, de bankar på att LeBron och Davis är friska. Någon av de 2 faller ihop och de inser ganska snabbt, vänta, vi kan ju för fan få Wembanyama. Vi kör och bara fucking stinker. För om det finns ett lag som har alla förutsättningar i världen att stinka, så är det Lakers. För tar du bort bara en av de här 2, LeBron eller Anthony Davis, så har du en 5 som består av Kendrick Nunn, Anthony Davis, Austin Reeves och liksom 2 till nötter. Alltså de
får jag bara avbryta med en praktisk detalj där, Nick. Det är det, yes, att New Orleans Pelicans kan välja att swappa sin pick med Los Angeles Lakers.
Åh, är det i år?
Så Lakers har alltså, ja, så har jag förstått det. Och då är det alltså helt meningslöst för dem att tanka.
Oho.
För då får New Orleans picken. Så det är ju därför som ingen pratar om dem som ett tankinglag. Annars så skulle, tror jag att de skulle ha gjort det för länge sedan. Alltså med det lag de hade i fjol. Nu har de är väl ändå något bättre spelare 3-15 i år än vad de var i fjol. Men hade de velat tanka för Wembanyama, så men liksom, gör en OKC, signa skräp och stäng ner, inte vet jag, men liksom, även om det är ett år av LeBron. Men det är ju så det är ju swappen, jag tror att swappen hindrar det faktiskt, att det liksom att det händer.
Min hot take är att okej, då är min hot take, då kommer inte vinna över 35 matcher. Inte en fucking chans. De stinker, alltså kolla på deras lag. De är ur kassa. De har 2 riktigt bra spelare och sen är det ingenting. Nada. Liksom de kan torska mot det där, ta bort LeBron och Anthony Davis, det där laget kan torska mot Spurs. Easy. Eller de kan inte, de kommer göra det. Alltså. Så de är kassa.
Nej, jag tror inte heller på Lakers. Och just, alltså, jag hade Davis i en av mina fantasy league förra året. Alltså han var ju skadad konstant.
Det var ju någon som tweetade det, att to watch Anthony Davis fall is like watching when you drop your phone.
Ja, typ. Jag såg någon tweet när de spelade någon match förra veckan att han var så här centimeter på att trampa snett. Man bara, ja, det hade varit den säsongen, ja. Så när blir han skadad så är det som du säger, Nick, de har ju ingenting. Och jag känner att jag kan liksom inte lita på honom, att han håller större delen av säsongen.
Johansson är stolt över oss nu. Att vi inte litar på någon. Men det är ju, alltså, många som jag har lyssnat på pratar om det här att LeBron förlängde sitt kontrakt och att det typ finns någon sån här, ja men okej, Lakers kommer att skicka, de kan ju trada sin first round pick 2027 och sin first round pick 2029 och så ska de då få någon att typ ta Russell Westbrook och så ska de kunna få någonting tillbaka. En trade som det har pratats om egentligen liksom sen förra säsongen tog slut är ju Miles Turner och Buddy Hield från Indiana Pacers. Vad tror ni om det?
Får jag börja?
Ja.
Ja, kör.
Det ändrar exakt ingenting. Så liksom att trada bort Westbrook för Miles Turner och Buddy Hield kommer göra att de går från att vinna 33 matcher till att vinna 45. Alltså, vad gör inte det? Alltså, Lakers måste... Jag gillar LeBron och så vidare, men de måste vara lite smarta. Nu är det så att många lag kommer bli väldigt desperata där vi... efter nyår och kommer försöka förlora så mycket som möjligt, så kanske att de, varför inte att Washington Wizards bara vill gå vidare från Bradley Beal, varför inte? Alltså, det är den enda chansen att Lakers överlever, det är att liksom där vid trade deadline de här sämre lagen vill bli av med sina stjärnor och bara, ja men här får ni något, ge oss bara Westbrooks expiring kontrakt, två first round och så ge oss Austin Reeves liksom, som snittar 12 poäng per match och får ett genombrott. Det är det enda då, det som kan rädda dem, men Buddy Hield och Miles Turner, de skulle göra dem bättre men inte mycket bättre.
Inte tillräckligt mycket bättre. Som
nej,
du säger.
Inte.
Mm. Ja, men för det är väl det som, alltså det är ju lite den här, ja, alltså just det här att vilket lag kommer att tanka? Finns det något lag som egentligen är beredd att liksom, ja, men vi kan ge upp vår bästa eller näst bästa spelare och få i princip ingenting tillbaka? Det spelar ingen roll. Vi är beredda att chansa på det för en bättre chans på Wembanyama och Scoot. Det är en sån här grej som teoretiskt kan förändra ligan helt och hållet. Jag menar, kollar man på Portland Trailblazers i fjol, de tankade ju så pass att de liksom typ lyfte upp, när de hade fått folk skadade och stängt ner dem, då lyfter de ju upp sina sämsta spelare från G-League, inte sina bästa. Alltså sådana som, okej, vilka gör att vi garanterat förlorar? Det var de tog, inte de som möjligen skulle kunna bidra med något. Och då var det ändå inte, då var det inte Wembanyama som de kunde gå efter. Så ja, som sagt, kan bli en helt sjuk säsong. Loisan, vem har du i East som du inte tror på? Bra hot take för övrigt, Nick. Kul med att kliva ut.
Jag är lite tveksam på Miami.
Ooh.
Jag vet inte. Där är nog min kollaps i så fall.
Louise Noaksson.
Ja.
Nu blev Nick glad.
Ja. Nej, men jag vet inte. Jag har också bara en sån här skum känsla att jag vet inte om det håller och om Butler kan liksom hålla i det hela säsongen och nej, och Tyler Hero var nej. Nej, jag tror att de kan vara en besvikelse jämfört med förra året, faktiskt. Okay. Jag har liksom inte känslan för dem. Jag vet inte riktigt, jag bara känner inte. Det är sån här, bad vibes. Så där är min där. Och sen i West så hade jag, där tror jag Phoenix kommer gå till slutspel. Men jag tror att de kommer... åka ut väldigt snabbt. Just med hur det har varit nu inför säsongen och hur de avslutade förra året. Man kan tycka att de kanske borde så här, okej, det är dags för revansch. Men jag tror att det kommer fallera. Det kommer inte hålla. Och vi har varit inne lite på det tidigare med Chris Paul och med Ayton och så. Så jag tror att Phoenix kommer vara den stora besvikelsen.
Okej, okay. De har en intressant premiär. Jag får med att de möter i första omgången Dallas.
Oh!
Så de alltså torskade Game 7 mot med, och låg under med, vad var det, Nick? De låg under med typ 35 eller 40 eller något sånt där i halvtid.
Ja, 27, 57
spelade igen, ja, men Luka spelade igen 45. Med dem. Luka hade 27 i halvtid och det hade Phoenix också. Det är det enda jag kommer ihåg, och sen att det var hur mycket som helst som skilde.
Nej, det var inte 45. Det var inte 45, men det var ju fan, efter första halvan var det typ 30 eller något sådär.
Ja, men de var helt lost hur som helst. Så var det ju. Och sen är det ju också så att Chris Paul är ett år äldre, Jay Crowder vill bli tradad och har inte varit med. Och så var det ju det här med DeAndre Ayton och det faktum att han blev bänkad i Game 7, inte fick något nytt kontrakt förrän de matchade Indianas bud och avslöjade att han typ inte har pratat med coachen sedan de åkte ut. Och på frågan om han är nöjd med kontraktet svarade han, yeah, I'm happy, I guess.
Stabilt.
Det kan onekligen bli en intressant säsong med Phoenix Suns. Men alltså, jag gillar inte det här riktigt du säger om Miami. Inte egentligen för att Miami är så jävla mycket mitt lag, men däremot är ju Butler min gubbe. Men det är ju sant som du säger. Han har ju liksom de senaste 3-4 åren, han missar i häraden 15 matcher. Liksom, det gör han ju. Och de har blivit av med PJ Tucker. Sen har de då fått in Nikola Jovic. Där vet väl förmodligen du mer än jag, Nick, hur bra han är. Men de rejvar ju om honom att han ska vara svinbra. Victor Oladipo kanske är hel. Och de är ju alltid bra på att få fram folk. Men jag hör vad du säger. Jag ser lite grann var du kommer ifrån. För i fjol missade ju dessutom Bam Adebayo och lite matcher också. Så ja,
ja, de blir väldigt sårbara när de missar matcher. De bästa.
Sen kan man då diskutera, liksom, de har ju varit bra på att hitta liksom, ett sätt att vinna matcher med det de har. Och sen är de ju också rätt duktiga på det här med att hitta någon typ av trade någonstans. De kanske kan få tillbaka Crowder på något sätt. Oklart hur, men kanske. Vi får väl se. Jag måste säga, jag tycker det är lättare att hitta lag så där som jag teoretiskt skulle kunna tänka mig och tro på lite grann. Men jag är lite rädd för att Dallas skulle kunna gå åt helvete faktiskt.
Ooh, I like that.
Ja, men för, alltså ja, Luka är ju väldigt bra och sådär. Och jag tycker väl inte att han sett riktigt lika tjock ut som du har tyckt, Nick, med det här. Men han har ju också en tendens liksom att kunna missa lite matcher. Och nu när Jalen Brunson är borta, då är det alltså Spencer Dinwiddie de ska lita på. Spencer Dinwiddie missar också lite matcher då och då. Och sen så har de fått Christian Wood som ju, alltså han har ju varit lite grann som en het potatis de senaste åren. Alla gör sig av med honom efter en säsong om de kan, liksom, i princip. Och han är ju det enda nya de har efter att då Brunson, som ju var typ deras näst bästa spelare, eller i alla fall andra eller tredje bästa spelare i fjol. Och då ska de liksom fortfarande få ut allt det här av Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, Maxi Kleber. Och ja, om Luka missar, inte vet jag, så att han missar 15-20 matcher och ingen klarar av att steppa upp liksom bredvid honom. Och Dorian Finney-Smith skjuter 34% istället för 38 från tre. Ja, men alltså, jag tycker ändå just att Luka är helt fantastisk och de spelade fantastiskt försvar i fjol. Men jag är lite nervös för det här med Chris Wood och jag tycker att de är sårbara just det här att för att Luka missar matcher. Även om de ju klarar sig bra. De vann ju matcher i slutspelet med honom utan honom i fjol. Men då hade de som sagt Brunson. Det har de inte i år. Så det är min lite så här sleeper pick och går risigt i West. Sen är det ju ingen, alltså i East tycker jag det är svårare, för där tycker jag att där tror jag ändå att liksom där ser jag inte riktigt att lagen är lika sårbara. Däremot är det många som det kan gå illa för om någon blir skadad, och det är väl jätteenkelt att föreställa sig också att någonting händer i Brooklyn Nets som gör att det inte blir något roligt. Alltså Kevin Durant har ändå begärt en trade och krävt att Steve Nash och Sean Marks, deras GM, skulle få sparken. De har Kyrie Irving som knappt han själv vet vad han tänker göra om 2 veckor. Och så har de då Ben Simmons, som jag i och för sig, jag äger ju en Ben Simmons-eka som är liksom, som driver roderlöst på öppet hav. Jag ror som fan, men jag ser inte land någonstans. Och Han är ju för övrigt, Nick, han är ju ett exempel på det här. Du pratar ju alltid om det här, liksom, vi inte tror på att unga spelare blir bättre. Ben Simmons är ju faktiskt exemplet på att unga spelare inte alltid blir bättre. De kan bli absolut bli bättre, men många blir inte det. Och han är hittills i sin karriär ett exempel på en sån som inte blir det. Och nu måste han göra någonting annat än det han ändå var bra på i Philadelphia för att det ska gå bra för Brooklyn Nets. Så de skulle ju aldrig spela på deras över som ligger på vad det nu är, 50 eller 50 och en halv. Oberoende av att de har talang så det räcker.
Men alltså grejen är att nu har du nämnts både Phoenix och Brooklyn, så två lag som kan liksom underprestera. Jag ser på de två lagen som att det är nästan så att jag skulle bli förvånad om det skulle gå jättebra för dem. Mm. Alltså förstår du vad jag menar?
Det var Lojson som nämnde Phoenix,
ja,
inte jag.
Phoenix. Han tog den.
Jag tog ju faktiskt Dallas.
Dallas är dock riktigt bra för att jag såg Lucas. Alltså jag tror, jag har redan sagt det här, det är min hot take, men något skumt kommer hända med hans karriär. Alltså han är ju alltså hans beteende under basket-EM är så jävla ovärdigt. Och något en 23-åring aldrig, alltså det finns ingen 23-åring som har så mycket makt och kan bete sig på det sättet och skiter i och springer tillbaka i försvar och bara skäller ut alla, coachen, medspelarna, publiken, domaren. Ja, det känns inte rätt alls. Det, jag håller faktiskt helt med. Det där har vi ett lag som kan kollapsa på ett brutalt sätt.
Vi tänkte väl att det här med awards är lite för komplicerat än så länge och det kräver väl nästan ett helt avsnitt. Har vi någonting mer vi känner liksom absolut att vi bara måste säga om NBA 2022-2023? Du har inte sagt någonting om Cleveland till exempel, Nick, eller nästan inte i alla fall. Du sa att du tror på dem, men...
Ja, men jag spelade in Nicks hörna igår och pratade om Cleveland. Ja, jag tror mycket, väldigt mycket. Jag tror det är framtidens lag. Jag tror att där är säsong ett i en process som kommer ta några år innan de blir riktiga contenders som vinner titeln. Ja, alltså, så många unga spelare som de har som är riktigt bra, plus veteranledarskap i form av Kevin Love och Ricky Rubio. Allt är på plats, vi måste bara gå ut och göra det. Vi! Okej, jag hatar när folk ser vi när liksom de pratar om basket, idrottslag, men i det här fallet är det vi, för jag är den enda personen som trodde på dem när de var på botten, när de startade med fucking Andre Drummond och Javel McGee tillsammans. Då var det bara jag som trodde på dem, och det var typ, och det var 1,5 år sedan. Det var inte länge sedan. Så ja, vi har bra förutsättningar i år.
Jag har faktiskt skrivit att jag tror på Cleveland också, att de kan vara ett lag att räkna med i år.
Jag kan säga så här, jag fick se Evan Mobley försvinna framför näsan på mig igår i fantasydraften jag var med i, och det är sved, kan jag säga. Och jag har Donovan Mitchell.
Så arg jag blev.
Darius Garland gick också jävligt tidigt och Jarrett Allen var ju också borta, men liksom Mobley trodde att jag skulle kunna ha en chans på att få, minns inte riktigt i vilken runda var det var, men han gick typ precis framför snoken på mig, det var fan. Så ja, jag är också rätt hög på Cleveland faktiskt. Något mindre hög på Minnesota, Nick, men det är en annan sak.
Ja, jag köper det faktiskt. Jag köper det.
Spännande. Sina Twin Towers. Alltså det är lite så, antingen kommer det gå svinbra eller så går det mindre bra.
Ja, det är alltså, lite det som är grejen med Minnesota, för att blir inte de topp 5 i West kommer alla tycka att det är århundradets sämsta trade. Ja. Men blir de typ topp 3 så kommer alla säga aha, kolla här, de hade ju rätt från början. Så ja, spännande situation.
Ja, då kommer alla bara, åh vi visste det. Jättebra trade.
Jag tycker fortfarande traden på sitt sätt är okej, även om jag tycker att det var onödigt, liksom lite för dyrt så. Men problemet som sagt, när Anthony Edwards når sin prime, då är magget tomt liksom någonstans. Då är Gobert förmodligen för gammal, Carl Anthony Towns för gammal, och vad händer då? Men det är en, jag gillar att de svingar, och dessutom tycker jag också att hur många gånger har de gått till slutspel utan Kevin Garnett? Typ 2. Och en gång var Jimmy Butler, och då tvingade han sig därifrån säsongen efter. Så om de kan bli som en del säger, alltså liksom typ Utah North, och liksom typ konkurrera med en topp 3 plats i West, och även om de åker ut i andra rundan, fan, det är en framgång för dem på något sätt. Så det skulle ju vara någonting att bygga på. Vi är en kompetent organisation. Vi är inte en laughingstock längre. Det är, så jag gillar att de svingar. Det enda är som sagt just det här att Edwards är så ung. Han måste ju liksom vara, han har 2-3 år på sig och nå sin prime, som de har gjort. Och det är kanske lite tidigt, men who knows. Ska vi gå vidare då från NBA? Vi kommer ju komma tillbaka till NBA i vartenda avsnitt, liksom ända fram till juni 2023, så oroa er inte. Vi ska se till att ni får er fix NBA. Men jag misstänker, Nick, att du kanske har något på SBL. Ska vi börja med speldam? För Lojsan kommer att överge oss mitt i avsnittet, så kanske vi ska börja med speldam.
Får jag bara säga en till sak? Eller jag kan säga
självklart.
Det sen. Jag kan
nej,
säga det sen. Nej, det har inget med NBA att göra, så kör du, Louise.
Nej, men nu har ju säsongen verkligen dragit igång här. Två helger med matcher. Och jag tycker att det har varit spännande att se. Alltså, lagen är bra i år. Uppsala har ju fått tillbaka Tiffany Brown. Eller fått tillbaka, men hon är tillbaka i Sverige och är i Uppsala. Och har vunnit två matcher här väldigt stabilt, skulle jag ändå vilja säga. Nu tänkte jag på ett lag som är helt... EOS tycker jag har spelat bra. Och då har en av deras danska inte varit med. Var nästan nära på att vinna mot Norrköping i helgen. Ett Norrköping som... Ja, jag vet inte. Nu har de ju bara spelat en match. De var inte med i första rundan. Men ja, vi får se vad de går för. Men det har varit roliga matcher att titta på i helgen. Och vissa mindre roliga matcher att titta på. Inga namn nämnda, inga glömda. Men nej, jag tror det här kan bli en riktigt rolig säsong. Och jag tror att det nog kommer vara väldigt jämn och tajt. Och ja, men de åtta slutspelslagen tror jag kommer faktiskt vara rätt jämna. Med det lilla som jag har sett de här två helgerna. Vad säger du, alltså, Nick?
Grejen med Tiffany Brown är att det ändrar ju helt, framförallt Uppsalas förutsättningar, men även resten av ligan. För att hon är ju en klassspelare. Hon har ju redan spelat i Uppsala och så vidare. Kommer tillbaka dit. Fan, alltså, det ändrar ju allt. Deras förutsättningar och framförallt slutspelsbilden. För så är det. Jag tror att Talvik kommer ta sig till slutspel. Och jag tror att EOS kommer göra det också. Och jag är nästan säker på att Mark gör det. Och då är det Högsbo samlar utanför. Och nu är jag hatet på Högsbo väldigt mycket. Och
det där är ju revanschen för att du gick emot honom på Atlanta, Lojsan.
Eller hur? Ja, det är sånt man får ta. Man får ge och ta här i livet.
Nej, men det är faktiskt just nu är det Högsbo som jag ser som lag 9 och så Sjuhärad och Visby som hamnar utanför. För att helt enkelt, jag tror bara inte att man är bra nog. Alltså, det är ju bra lag där framför. Alltså, jag tror väldigt mycket på Alvik. Jag vet att vissa har skrivit bort Alvik, men jag gillar coachen som fan. Och de har ju en del importer. Och så har de... vad heter hon som årets stjärnskott förra året som var så duktig i Helsingborg? Alem, va?
Alem, ja.
Ja, och sen Olivia Harm. Alltså, det är ju, jag tror på dem. De kommer gå till slutspel, jag är fan nästan säker på det. Så ja, det är mycket mer spännande än vad man trodde inför säsongen. Jag tycker att Mark är bra exempelvis. Och då har de två guards som inte har imponerat. Men jag tycker bara sättet de spelar på, det funkar. De kommer ju vinna matcher.
Ja, det tror jag med. Och det tycker jag de visade mot Luleå också. Även om Luleå inte gjorde sin bästa match, så att rucka på dem i första matchen, det är ändå rätt stort.
Verkligen.
Så nej, spännande säsong framför oss.
Men alltså, jag har ju inte följt det här lika noga som ni. Jag har inte riktigt hunnit med och se. Jag har varit för upptagen av NBA. Men alltså, Alvik slår ju ändå Visby med 20 på bortaplan. Det är ju ändå, alltså... Det är ju en bra... Och vi vet ju det, att det är inte fel att få en bra start på säsongen.
Nej, det kan göra jättemycket. Och deras ena amerikanska hade ju 33-15 den matchen. Bara det visar ju en hel del. Faktiskt.
Precis.
Precis.
Så sen är det så att Visby, ja, de har ju importer och så, men många tror att de kommer hamna sist. Och det kommer väl stå mellan dem och Sjuhärad. De är inte Sjuhärad förstärker, för att jag tror att Sjuhärad har fått en ganska brutal uppvakning. Egentligen har Högsbo fått det också, men vi bör inte gå in på det. Så det kommer vara tuffare. Det kommer vara mycket svårare att vinna matcher än vad man tror. Och det kommer vara mycket fler lag som är bra än vad man trodde.
Men alltså, får jag bara, apropå, jag glömt bort det här med Visby. Alltså, jag bara kollade boxscoren och ser att de har en spelare som heter Marie Söderberg. i.
Ja, men hon bara byter om. Hon bara byter om.
Eller, men det är den Marie Söderberg, ja, eller hur? Så ja, det alltså det. Numera är vad då? Hon måste ju vara typ, jag får mig att hon är ett år yngre än jag, så hon är alltså 56 typ. Ja, 56-57. Men hon bara byter stämmer. Om, okej. Okay, ja.
Ja. Jag vet inte om hon är med som typ assisterande lite, men är med i.
Sen
vet
hon jag inte är Visby's Udonis Haslam.
Precis.
Fast mycket äldre.
Sen vet jag inte hur det är. För några år sedan var det ju en regel att man var tvungen att ha 10 ombytta spelare. Men det försvann under corona just för att ja men, folk blev ju sjuka titt som tätt. Så det vet jag inte hur det är i år. För alla lag har inte haft 10 spelare ombytta alla matcher. Men det får väl kanske reda på under säsongens gång. Hur det är.
Det visar sig säkert hur det är med det. Det har jag också lagt märke till att alla har inte haft 10 spelare ombytta. Vilket ju i och för sig är ett rätt tydligt svaghetstecken. För hur tränar man då om du inte får ihop det? Men whatever. Ska vi gå vidare till SPL här då innan du smiter, Lojsan?
Ja, jag tänker att jag måste tyvärr smita iväg nu.
Okej, okay, ja men då så.
För att hinna iväg till träningen. Bali's life.
Okej, okay, bra att du tog ditt ansvar och gick emot Nick på Atlanta. Det gillar vi. Det, sånt behövs. Vi hörs snart.
Det
Nick,
vi.
Take us away på SPL här.
Nej, men den största överraskningen nu i veckan var ju att Luleå har börjat 5-0 och framförallt slog de Jämtland bort då. Vilket ingen såg komma. Jag tycker nästan att de slog dem ganska bekvämt. Alltså Jämtland tog en 6-0-ledning och sen efter det var det Luleå som dikterade tempot. Samma sak där, jag tror att många trodde på Luleå och på Norrköping och Jämtland i finalen och det gör jag fortfarande. Det är mycket som talar för att de är bara breda så bäst talangmässigt tycker jag. Men Borås spelar riktigt bra, framförallt Luleå. De bara vinner matcher. Alltså, en dag spelar de tight mot Kalmar och sen två dagar efter slår de Jämtland bort. Det finns ingen logik, men de är tuffa, de ger sig inte och de är välcoachade. Så ja, det är väl det som är mest spännande. Liksom. Att det kommer finnas fler topplag som är seriösa än vad vi trodde där också.
Sen alltså, kanske... Vänta två sekunder, vi måste stanna kvar lite grann vid Luleå. Återigen, liksom, det är inte så att de bara slår Jämtland, utan de slår Jämtland borta med 16.
Borta med 16, precis.
Det absolut. Är ju faktiskt... alltså det släpper de bara in 65 poäng. Vilket ju i sig är ganska imponerande. Men alltså som sagt att vinna med 16, det är ja.
Nej, det är ju det är väldigt starkt. Och liksom De har ju alltså, alla visste ju från början. Eller inte alla, som Addis brukar säga. Ni fyra personer som följer. Vi fyra personer som följer visste att de har ju defensivt starkt lag. Liksom LaDarian Griffin, alla vet ju. Han är ju en av ligans bästa försvarare. Det har han varit i alla år han spelar i Norrköping. Och Denzel George, fantastisk försvarare. Fantastisk.
Mm.
Så de har ju liksom material att spela försvarare. Men nu hittade de även skyttet och satte 56% på tre. Det kommer de inte göra resten av säsongen, kan jag lova. Men... ja, de vinner. Alltså, de spelar inte bra. Jag tycker de spelade väldigt bra mot Jämtland, men de första fina matcherna såg det för jävligt ut. Men ändå hittar de sätt att vinna, och det är det som räknas. Och vi får följa dem.
Vad saknade Jämtland för folk? Jag ser att de saknade Artie Gwynn, men det vet jag inte om jag tycker det är en... Det räcker ju inte, tycker jag.
Nej,
som
han är
Jämtland
viktig för
inlett säsongen, men...
Nej, precis. Han är viktig för dem, men det är inte liksom tillräckligt för att ha en ursäkt. Luleå saknar Berkelund som är fortfarande skadad och även en amerikansk guard. De hade ju Jonte Arvidsson på typ 40 minuter. Mm. Så ja, nej, de gör en stark match och nu helt plötsligt, lyssna på det här. Nu har Jämtland helt plötsligt Nässjö hemma, tuff match imorgon och sen Borås borta. Alltså, vinner de bara en av de två matcherna? Eller förlorar de båda? Då går de helt plötsligt från wow, det här laget ser ju insane bra ut till att men vänta, hade vi kanske fel? Så det är en spännande vecka som väntar för en Jämtland Basket i Italia.
Verkligen. Alltså, som sagt, de har ju känts lite grann som, eller det är ju framförallt när man lyssnar på dig, och så har de känts lite grann som ett lås. Och det är ju tidigt liksom, det är oktober, men torskammar med 16, det är ju wake up call skulle jag säga.
Alltså, De är lite som Luleå i och med att de kommer vara äckligt bra defensivt. De kommer vara bäst i ligan. faktiskt. De har ju värvat väldigt bra. Och du vet, annars om det är någonting han kan styra upp så är det försvar. Problemet är att de har ju två importer som inte riktigt ger något offensivt. Både Evans och Sims tror jag att han heter. Eller Smith, jag kommer inte ihåg. Jag blandar alltid ihop, men de har inte visat någonting offensivt. Och jag nämnde det i min podd igår, men jag säger det igen. Som amerikansk guard måste du göra poäng i ligan. Som amerikansk guard kan du inte vara defensiv specialist som inte kan leverera liksom mer än, alltså minst 12 poäng per match. Du måste kunna skapa lite, och för vi har inte såna spelare i Sverige. Så det är intressant. Jag tror fortfarande mycket på Jämtland. Jag tror fortfarande att jag tippade de som vinnare inför säsongen. Det gör det fortfarande, och det kommer nog inte ändras. För vi vet hur bra annars jag coachar i slutspelet. Vi vet att de har beprövade veteraner. De har Pierre Hampton, kanske ligans bästa spelare just nu. Så ja, tror mycket på dem. Men viktig vecka för dem. De ska testas ordentligt nu. Kul.
I övrigt då, vi ser ju att Uppsala torskar igen nu mot Köping. Vi måste ju ta den nu trots att Addis inte är här.
Ja, men det är väldigt roligt med Addis Nimmerstam. Så Nimmerstam Addis, han är en sån lirare som kan liksom, om jag säger så här, ja men jag tycker att vänta, jag ska hitta ett bra exempel. Jag tycker att vänta, ge mig lite tid. Jag måste hitta en bra jämförelse. Jag tycker att... ska vi ta... jag vet inte. Royce O'Neal är en riktigt jävla bra basketspelare, säger vi. För det är han. Alltså, han är ju riktigt... du vet, Addis, han är en sån snubbe. Ja, just det. Jag har ett perfekt exempel. Jag skulle kunna säga att Tony Kukoc var en riktigt bra basketspelare. Och Addis kommer skratta och bara... alltså, göra narr av spelaren. Och samtidigt så tycker han att Alan Sekovic är typ... otrolig jävla megatalang som är liksom Guds gåva till basketen. Så det jag försöker förklara är att han älskar Uppsala. Han har börjat uttrycka sina åsikter. Han är frustrerad över den där starten. Så det är jävligt roligt alltså att se det. Men Uppsala, ja, tuff situation. De bra lag. Eller bra lag, spännande lag tycker jag. Ett ungt lag, plus Victor Gadefors. Det ska, och de har ju stundtals spelat riktigt bra, men de kan inte få ihop det till en helhet och vinna matcher, vilket måste vara otroligt frustrerande, framförallt för en nykomling som har ett fräscht och bra lag. Så snart kommer Frisen och Kalmar. Det är matcher som kan vinnas. Så det kommer väl kännas skönt. Men jag trodde verkligen på en bättre start. Jag tippade dem som sjua i grundserien. Så ja, de måste börja vinna.
Okej. Okay. Du har ju redan bränt av en hot take. Du råkar inte ha en till.
Nej, har du kanske?
Nej, jag har ju försökt att fundera på det här med hot takes. Jag skulle ju så oändligt gärna vilja komma med en hot take om mina älskade Chicago Bulls. Men jag ser ju tyvärr att de kommer ju med största sannolikhet att vara ett play-in-lag nu när vi... och det här är väl en hot take i sig, att jag plötsligt säger att vi saknar Lonzo Ball. Det kan ju vara bland det sjukaste man någonsin hört i bänkvärmarna. Men det är ändå fakta. Men om jag ska komma upp med någon typ av hot take som rör NBA. Så är det ju ändå det att det handlar väl ändå faktiskt om Golden State. Är det inte så att Golden State ska bli, kanske till och med för dig, det mest spännande laget att följa i NBA i år?
Alltså, deras story är ju väldigt intressant, verkligen. Det är mycket där som händer. De har ju många unga spelare som är på gång. De har situationen med Draymond, Jordan Poole. Nej, jag håller med. Det kommer bli jävligt spännande, och man hoppas ju bara att skiten bara går åt helvete.
Det är ju så att... alltså, det här året då så ligger de ju då på den här lönelistan. De ligger på där de då, om jag har fattat saker och ting rätt, ungefär då ligger på 380 miljoner inklusive luxury tax. De har alltså en lönelista på någonstans i häraden av 190 miljoner, 200 miljoner innan luxury tax. Och sen får de betala ungefär lika mycket i luxury tax. Och nästa säsong då, så i och med att det är repeater tax och de får betala dyrare och dyrare. Alltså varje... krona över mer än vad de har nu liksom räknas typ som 5 eller 6 eller 7 eller 8 till och med. Så det går ju upp. Och Draymond har ju faktiskt en han har ju faktiskt en option till nästa år. Och Klay Thompson har inte en option, utan han är på hugget för 43 miljoner. Draymond då 27. Och då kickar både Jordan Pools kontrakt och Andrew Wiggins. Andrew Wiggins är ju då en ren förlängning. Han är ju billigare för dem nästa säsong än vad han är nu. Men Pool är ju här den nästan, ja vad blir det, 27 miljoner dyrare typ än vad han är idag. Och så sparar de 10 miljoner på Wiggins. Om då Draymond optar in, ja då blir det liksom, jag menar, då hamnar de ju helt plötsligt där. Plus då att de har alla de här optionerna som de måste plocka upp på typ James Wiseman, Jonathan Kuminga, Moses Moody. Och de måste ju ha 15 spelare. Så alltså, jag menar, nästa år så kommer de alltså ha någonstans i härden så att de är nästan vid luxury tax-gränsen om det inte händer något allvarligt. Bara på Steph, Clay och Jordan Poole. Det är i princip tar de till liksom gräns nästan på luxury tax. Sen har du Wiggins och Draymond, Kevon Looney och så vidare, alla de här rookiesarna. Och alltså man måste ju ändå tro att liksom oberoende av allting annat så har ägarna sagt att ja, men det här är nog ungefär det som går. Det vill säga någonstans i härden är 400 miljoner. Kan man ha kvar Draymond då? Eller kommer man att välja att ha framtiden? Man har ju varit väldigt envis hittills med att ha framtiden i The Wiseman, Kuminga, Poole, Moses Moody. Jag har svårt att se att man ger upp det nu, för man vet ju också det att alltså, ja, man har ju Curry under kontrakt. 2025-2026 så tjänar han 59 miljoner. Jag tror inte att de tror att Curry är slut då, och jag tror inte att de tycker att det är okej att bara liksom, ja men vi kan panta den säsongen, vi kan tanka vare sig det finns någon Wembanyama eller inte liksom, utan hela deras liksom ekonomi och det faktum att deras arena är en kassako bygger ju på att de har ett bra lag. Och de är ju alltså värderade att vara typ det tredje högst värderade laget i USA just nu av alla proffslag. Det är ju bara Dallas Cowboys och här för med New York Yankees typ som är värderade högre till någonstans i härden 5 miljarder dollar. Och är de inte bra, då sjunker ju det här värdet ganska fort. Så det, jag ser ju liksom det här som en sjukt spännande säsong för Golden State. För det påverkar ju förstås också hur alla andra kommer att göra. Det pratades ju om att kollektivavtalet, att Golden State försöker ju propagera för att ja, vi måste ju kunna betala de spelare vi själva har draftat. Men man har ju lönetaket för att small market teams, alltså de som har mindre ekonomi, typ då San Antonio och Oklahoma, ska ha en chans att hänga med. Och vi vet ju att Oklahoma gav upp James Harden för att de inte tyckte att de hade råd. De draftade Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden och Serge Ibaka. De fick släppa James Harden. Jag lovar att det är massor med lag som inte alls är intresserade av att du ska ha något undantag bara för att du har draftat spelarna.
Alltså du spottar sanning, precis som vanligt, Skölden. Du spottar sanning. Jag håller med om allt du har sagt, och som du nämnde, jag såg ju någonstans bara, ah, Golden State projected 2003 salary cap är typ 500 miljoner. Alltså någonting helt fucked up. Och då blir man, vad fan, hur mycket ska de betala över för att vinna matcher? Alltså de, varför gör inte andra lag det? Varför gör inte andra lag det? Skölden, varför är det just dem? Nu kommer det inte vara så. De kommer ju såklart skära ner på det då. Men samtidigt, alltså man bara...
Faktum är att Clippers betalar ju ungefär lika mycket idag. Men de har ju en lite annan situation. De har ju folk liksom mera tydligt. De har ju två man som tjänar jättemycket. Sen har de mängder med kontrakt någonstans mellan, vad kan det vara, 10-15 miljoner dollar. De kan ju trada liksom för att hålla sig flytande och göra... Och det är väl en anledning till att jag egentligen har fel som kanske inte riktigt tror på Clippers. De skulle ju faktiskt, om det nu blir som vi tror att det blir lite tank season, så skulle ju de lätt kunna sno ihop, ja men inte fan vet jag, men liksom Luke Kennard, Marcus Morris och Reggie Jackson. Så har de löner för 35 miljoner. Och nu har väl de börjat närma sig en situation och kanske kan trada någon pick också, om någon blir tillgänglig.
Sen är det så att deras ägare är Steve Ballmer, så det är en annan sak. För att, att Ballmer betalar, låt oss säga 450 miljoner, det är som om någon skulle komma fram till mig och dig själv och säga, ja, nu måste du överföra 8000 kronor. Alltså det skulle kännas typ,
nu måste du bjuda på en kopp kaffe.
Nej, så lite är det inte. Men låt oss säga att, att någon kommer fram till dig och mig och säger överför 8000. Det skulle kännas, men det är inte så att, ja, skitsamma liksom. Ja, bara 8000 kronor.
Jag har bara hört att han, bara aktieutdelningen i aktien han har från Microsoft är någonstans mellan 700-800 miljarder dollar om året, eller miljoner dollar om året, och han är liksom god för, vad kan det vara? Säg att det är någonstans, lite beroende på aktiekursen på Microsoft, 75-80 miljarder dollar. Som sagt, han är väl, tror jag, den, han måste ju vara den enskilt rikaste ägaren i NBA. Och han har ju också byggt en ny arena som ju sannolikt också har goda förutsättningar att tjäna pengar, oberoende av om det finns någon arena till i Los Angeles. Los Angeles är ju en tillräckligt stor stad. De kommer ju kunna fylla den med grejer också. Alltså det är ju... Och samtidigt blir då krypto lite mindre lönsam eftersom Clippers tar med sig 40 plus matcher därifrån om året.
Så är det, min broder. Så liksom, ja, Barmer förstår jag, men liksom vem fan Jake Lacob eller vad han heter? Han är ju någon jävla liten fisk i liksom i en gigantisk sjö. Har han verkligen råd att ge så mycket pengar? Alltså det, ja, skitsamma. Vi ber för Golden States nederlag. Jag vet att det är väldigt många som håller med mig, som ibland inte ens vågar komma ut med sitt Golden State-hat. Men vi ber för deras nederlag och hoppas på det värsta.
Ska vi avsluta dagens avsnitt med, vi fick en idé. Egentligen borde ju faktiskt Loisan ha presenterat den här idén, och vi får väl presentera den här ordentligt på Twitter. Idag har vi då råkat få två hot takes, och Loisan drog innan och hon fick en chans att droppa en själv. Men vi har ju varit lite klena på hot takes i hur länge som helst, och det är Addis fel, bara Addis fel. Ni vet ju det, vi passar på när han inte är här och hugga en kniv i ryggen på honom. Men vi funderar helt enkelt på att det är ju faktiskt så att det är kul med hot takes. Det är bra att få det att brinna, det är bra att få grejer att diskutera. Så vi har nog tanken att dels som vi själva har en hot take, så kommer vi fortsätta med det, men också släppa in er lyssnare. Vad har ni för hot takes? Om vi är så dåliga som vi inte kommer på egna hot takes, kan vi prata med era, eller vad säger ni? Kan inte det vara en bra idé? Vad tror du, Nick?
Jag tror det är en fantastisk idé, och ska vi credda personen som har kommit fram till
er? Självklart ska vi credda Coffee för det. Det är alltså vår gubbe, och framförallt om man ska vara helt ärlig så är det ju förstås Loisans gubbe. En gammal basketlegend som heter Kofi Adanavor, som är 100% vår gubbe, men som sagt kanske framförallt Loisans gubbe. Det är han som ska ha cred för den här idén, och det är, vi ser fram emot att köra det här. Vi tror att det kan bli ganska roligt faktiskt. Fick ni en nyhet så här också som avslutning på Bänkvärmarna, avsnitt 130. We'll be back
NBA
is back. Okej, kör Nick.
Så är det. Alltså den här tanken slog mig idag. Men du vet, det är väldigt många människor som säger så här, ja, med pension, du vet, att bli gammal och gå i pension, fan vad tråkigt liksom. Man har inte saker att göra och jag är så orolig inför min pension, bla bla bla. Jag tänkte på det här. Alltså, förstår du skölden att när du och jag går i pension, vi kommer att ha alltid i världen och se fucking all basket som spelas. Tänk dig, jag kan se mig själv 70 år gammal, bara League Pass, SBL herr, SBL dam, WNBA, Euroleague, allting. Och det enda du gör är bara chillar och tittar på basket. Och när jag är typ 70 och du är, vad blir du då? Du kommer vara typ 90 eller 100.
95.
När vi spelar in typ 1900.
Basket 1917.
Exakt. Då kommer du och jag vara så jävla laddade med informationer och liksom vi kommer att kolla, alltså pension, jag ser fram emot min pension.
Det kommer ju komma en Nix hörn om dagen, och jag kommer att vara tvungen att öppna skölden stratosfär eller någonting för att liksom få hinna med allt det här.
Nej, men fatta liksom att när tänker du gå i pension? Alltså du är jävligt ung trots att du är,
ja,
du är
57. Jag vet faktiskt inte, men ärligt talat, om det bara handlade så att säga om det som du säger, jag skulle inte alls vara främmande för att gå i pension och typ kunna ägna mig mer åt till exempel då podda basket eller skriva basket eller whatever. Exakt. Har vi en sponsor så liksom, herregud, kom igen, jag kan köra det. Det skulle inte göra mig någonting alls. Så, jag har jobbat i 40 år, jag skulle lätt kunna tänka mig att ha lite mer roligt. Inte för att mitt jobb är outhärligt på något sätt eller att jag inte står ut, så är det verkligen inte, men ja. Jag tror absolut att det skulle kunna ha ännu roligare med typ podda och skriva basket eller hålla på med någonting sånt. Så vi kör på det. Vi ser fram emot pension, för då kan vi ägna ännu mer tid åt bänkvärmarna.
Det kommer
och,
bli nice.
Ja, det blir säkert
det
nice.
Bli nice.
Det tror jag säkert. Som sagt, avslutningsvis, shout out till Coffee Danavor. Vi återkommer på Twitter med hur ni ska skicka in era hot takes till oss så att vi får såga dem och hylla dem. Ni vet att vi kommer att såga dem och sticka knivar i ryggen på er också, men det ska ni inte tala upp för. Ha det bra, vi hörs. Ciao!